Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 65, Klostret i tårarnas dal. Jag heter Dan. Och med mig har jag Anna Erlandsson. Hej Anna.
Hej Dan.
Hej. Nu du, ska vi, ja, vad ska vi göra egentligen?
Nu ska vi dyka ner i en bok som jag faktiskt uppskattade överraskande mycket.
Okej, vad tyckte du om i den här boken?
Att den var så väldigt tillbaka till rötterna.
Jaha, utveckla.
Stämningen, personerna, väldigt jordnära saker. Ett litet mysterium, klänga upp till ett kloster i en övergiven dal. Rotandet i, visst ett mysterium som bara växer och växer. Och med två väldigt, väldigt udda karaktärer som aldrig någonsin blir stora. Och som inte fångar mig det minsta. Men stämningen är där. Jag satt och bara slukade den. Så jag kände bara, heja Margit, efter förra bokens resande i tid och rum och high fantasy och allt möjligt, så var det här väldigt bekvämt att komma tillbaka till.
Och den var ju ganska lågmäld.
Ja, så det, jag är väldigt sugen på att bita tag i den här boken faktiskt, Dan. Jag hör att du kanske inte är riktigt lika pepp som jag är.
Inte lika pepp.
Oj.
Kände väl ganska mycket att det här var en transportsträcka mot det oundvikliga slutet, som väl då antar jag börjar i nästa bok.
Jag har lite separationsångest, Dan.
Hur tror du?
Men vi är snart igenom häxmästaren.
Ja, och då får vi göra ljusets rike.
Det är därför jag ser passionsångest.
Ja, jag kommer att vara ganska glad när vi klarar med häxmästaren.
Jag vill inte riktigt lämna den. Det är lite grann som när man ska sluta skolan. Att man minns inte hur dåligt vissa klasser var eller hur mycket man hatade att gå upp på morgonen. Man minns bara allt är bra.
Jag minns en sak väldigt tydligt som jag kan säga från de två sista böckerna. Som inte är en spoiler, och det är att jag verkligen gillade den sista boken. Så det ser jag fram emot om jag fortfarande gör det.
Oh, spännande. Jag minns att boken som kommer efter denna var en av mina absoluta favoriter.
Oh.
Men å andra sidan, det tänkte jag om Eldsvärdet också. Så att vi får se hur det här blir.
Jag har hittat ganska mycket konstigheter i det här avsnittet, eller i den här boken. Som jag kommer att återkomma till löpande medan vi går igenom den.
Jag kan tänka mig det. Det var en del saker jag reagerade på också.
Ja, det verkar som att Margit helt har börjat slappna av här och inte tänkt på sin ganska gedigna historiekunskap. För att här hittar de på alla möjliga konstiga saker.
Okej. Mm. Jag analyserade inte så mycket av historien. Jag analyserade mer att jag tyckte det var bra att Margit faktiskt lite självkritiskt och sticker in små brasklappar här och var. Så det här ska bli spännande.
Kör igång.
Ja, vi börjar där vi slutade i förra boken, nämligen med Daniel ensam och övergiven i en skog med blöta strumpor och skor, vandras mot Theresienhof som Luftens Ande sa, det är någonstans där borta. Och de här första sidorna när vi på första gången får dyka ner lite grann i Daniels sinne, och hon faktiskt för mig blir en person där hon säger de här liksom onödigt självkritiska orden, men också så väldigt ärliga, som är: men det måste väl finnas någon som är ett snällt, ödmjukt, tafatt, naivt våp.
Alla mobbar ju Daniel i den här boken, inklusive Daniel.
Inklusive Daniel. Och en del är mer så här, det är lite onödigt hårt, väldigt självkritiskt, det är också väldigt ärligt. För Daniel blir inte så mycket mer än just ett snällt och naivt och ja, ett våp. Och hon vet om detta.
Ett självmedvetet våp i alla fall.
Väldigt självmedvetet. Och för mig så är det väl väldigt skönt att Maggie sätter tonen för hur det här ska gå i boken med Daniel. Att så här, jag vet att jag inte kommer få någon karaktärsutveckling av Daniel. Den kommer inte hända. Hon säger det själv på andra sidan. Jag vet vart det här barkar hen, och då kan jag liksom dyka in i den här boken med lite bättre sinne. För att det kommer inte bli någon slags att hon växer upp och blir stor. Utan det är det här jag kommer få.
Ja, och det är ärligt i alla fall.
Det är det. Och så måste vi ha en kärlekshistoria. För nu har det inte varit kärlek på 2 böcker i alla fall. Vi räknar inte Skammens hus. Det var inte så mycket kärlek där.
Nej. Nej, det var inte så mycket i förra boken.
Nej.
Det var ju Madrag-romansen förstås.
Ja. Det var inte så jättemycket till romans, om jag ska vara ärlig. Den kändes rätt platt.
Okej, stackars Daniel är där i snön och det är kallt och hon vet inte vart hon ska, stackaren.
Mm. Och då måste hon ju träffa sin prins.
Jaha, en man kommer att rädda henne.
Ja, för det måste ju hända i böcker att män kommer att rädda kvinnor. Nej, förlåt. Men Leonard, som han heter i alla fall, känns rätt sympatisk.
Ja, verkligen. Han är ju en reko kille.
Han påminner mig lite grann om Villeman på ett konstigt sätt, det här med inte jättesnygg men med öppen och ärlig blick och ett fängslande sätt.
Han verkar superhygglig.
Mm. Och den stora överraskningen för mig här är insikten att Daniel och de andra har byxkjolar.
Ja, det får vi reda på nu.
Ja, i bok 13 får vi reda på att alla kvinnorna i Moris familj har byxkjolar när de är ute på resor. Och jag känner bara att ja, det här är helt logiskt. Samtidigt tänker jag att varför har inte detta sagts innan? På Island, i eldsvärdet, när de är ute och reser i K2. Nej, nu säger vi det, när Daniel går runt i skogen. För då behöver vi reflektera över vad hon har på sig.
Precis. Men här kom det. Byxkjolsrevilen.
Och ja, det är lite intressant att det är byxkjol. Och sedan så blir det ju någon slags konstig stämning här. För att Daniel är ju liten och oskuldsfull och väldigt, väldigt naiv, och Leonard tycker, oho, nu ska vi ha en hederstund. Och Dan, hur blir det här egentligen?
Ja, de kommer ju till den här stugan och där tänker han göra sin förförelseakt.
Mm.
Men det var inte det jag reagerade på med den här stugan. För att i texten nämns det att i stugan finns det en kamin.
Det fanns väl inga kaminer på den tiden?
Nej, hur tolkar du? Vad ser du framför dig när du...
Jag tänker mig en gedigen järnkamin. En sån där som man kan se i gamla hus. Mm. Alltså en fristående järnkamin som står mitt på golvet med ett rör upp till taket.
Och de görs ju gärna av gjutjärn. Och det är en teknik som kom under mitten av 1800-talet. Det vill säga långt senare än det här.
Ja.
Så det är min första så här anakronism i det här avsnittet.
Då kan jag reagera på en annan anakronism som jag reagerade på väldigt skarpt i den här...
I stugan. Oj.
Daniels underkläder. Hon har en liten underbyxa på sig, säger Margit, i silke. Och jag vet att man inte hade små underbyxor på sig på den tiden, för man hade rejäla jädra mameluckor som gick ner till knäna.
Ja.
Det finns ingenting som heter små underbyxor på den där tiden. Av den enkla att du hade korsett på dig. Och korsetten täckte ju dig någonstans ner till höftbenen, om jag minns rätt. Mameluckorna fästes i midjan. De var öppna i grenen så du skulle kunna kissa. Det innebär att det här med en liten söt, modern underbyxa av silke. Och du hade inte silket i underbyxorna.
Bra upptäckt.
Ja, för jag satt där och var så här, men vänta nu här. Det här stämmer inte. Det ska vara långa underbyxor. Och även om hon har en byxkjol så behöver hon långa mameluckor.
Ja, jag köper det.
Men så ska ju Leonard försöka få till det. Men hon har ju somnat.
Mm.
Inte bra det här.
Nej, och då börjar han gå över gränsen ordentligt. Men sen kommer han
Han går över gränsen jättemycket. Det spelar ingen roll för mig att han ångrar sig sedan och så här vill få på henne kläderna. Han går ju över gränsen så mycket att det inte ens är roligt.
Men är inte det här ögonblicket där hans karaktär förändras? Är inte det här den största karaktärsutvecklingen vi ser av honom i hela historien?
Jo, han går ju från den här kvinnotjusen som han beskriver att men, han är van vid att tjejerna, eller pigorna då, är villiga på ett äventyr och riktigt så här womanizer. Och sen, så fort han inser vem hon är, så svänger han om och blir jättemjuk och öm och blir lite romantisk. Och det har hintat som att, men hon är fin, men här svänger han ju helt. Det är på tre rader som han bara svänger.
Det första som händer honom är att han byter karaktär.
Ja.
Jag ifrågasätter det här med alla frigjorda pigor. Det borde ju få ganska mycket konsekvenser för pigorna på den här tiden. Så att
ja.
De borde rimligtvis inte vara så här liberala.
Nej, särskilt inte som att det var en jättegrej om du inte var oskuld på den här tiden. Vilket Margit har slagit fast med Tyril som förlorar sin oskuld utanför äktenskapet. För lågättade kvinnor var det här ännu värre eftersom det var den enda valuta de hade i princip. Det var så här att jag behöver min oskuld för att kunna få ett bra giftermål oavsett om de är pigor eller tvätterskor eller någonting annat. De kunde inte kosta på sig att bli tagna som lösaktiga, framförallt inte om de hade ett arbete, för då blev de utslängda för att de var lösaktiga.
Då är vi den tredje anakronismen här och vi är på 20 sidor in.
Oj. Jag vill bara poängtera igen att jag tyckte om den här boken.
Ja, jag frågar igen mot slutet.
Oj, och nej.
Vad händer sen då?
Ja, Leonard inser ju sitt misstag och Daniel vaknar upp och är jättestor ögd och bara nej men min mamma är hertiginnan Teresa, vilket Leonard kanske borde kunna räkna ut på 5 röda. Det känns som att Teresenhoff borde varit rätt prominent i trakten, men han kanske inte har koll på detta. Det fanns ju inga sociala medier eller tidningar, så att, ja, i och för sig, jag ändrar mig. Han kanske inte hade koll på detta.
Han borde rimligtvis inte veta hur Daniel såg ut i alla fall. Och hon är ju underligt klädd eftersom hon har varit på K2. Så att...
Ja. Och sedan så ska han ju följa henne hem. Och då möter vi ju resten av gänget. Som då har kommit hem och insett att Daniel inte är hemma.
Var inte hela den här leveransen av Daniel till Teresenhoff onödigt misslyckad?
Den var jättemisslyckad. Hur svårt har det kunnat vara för luftens ande att bara, åh nej... De behöver mig uppenbarligen nu med en gång. Finns det någon väg jag kan sätta ner flickebarnet på? Uppenbarligen fanns det en väg som sätter ner den i en skog som ägs av paret Weber som bor nära Teresenhoff. Att bara så här titta kanske 2 meter åt höger när de flyger över skogen och säger där är en väg. Jag släpper ner henne på vägen istället för att sätta ner henne mitt i skogen.
Det känns ju tyvärr som att luftens ande såg en plottpoäng där i skogen och bara här släpper jag ner nu. Då kommer det vara bra för historien.
Ja, det finns andra saknar lokalsinne.
Ja, det vet vi att hon inte gör så att...
Oh.
Ja, alla blir glada.
Alla blir glada. Hurra, hurra, hurra.
Utom Rafael som är jättetaskig.
Rafael är riktigt bitchig i den här boken i stunder.
Ja, det känns som att han också har bytt karaktär här lite grann. Men han får i alla fall karaktär i den här boken.
Ja, han får karaktär, men han går från den här jättemjuka, romantiska till att bli liksom, nu är han bitchig. Sen så kommer det bli ännu värre och då blir han jätteemo. Och det ska vi kanske ta upp i Isfolksteatern sen, men just nu är han bitchig och skäller på sin lilla syster. Och allting är bara lite så här, vad händer? Men sen ska det bli bröllop i alla fall och det är kul.
Hurra, bröllop!
Ja, och de kom ju hem så de kunde hålla bröllop, för annars hade de kommit hem och det... missat bröllopet som de ändå skulle varit med på. Ja.
Ja, men det visste ju redan i förra boken att bröllopet var i fara. Men det blev av. Fast det här är ju inte bröllopet, det här är ju förlovningsfesten.
Ja, just det, maskeradbalen, ja. Mm. Och jag är lite glad för att vi får träffa Therese och Erling igen. Och det har vi, de har fått vara utan några böcker nu.
Ja, och det är ju trevligt.
Mm. Och de ska ju tacka Daniels räddare här.
Ja, med en fond.
Ja, och jag får ju säga så här att absolut, han tog med henne ut ur skogen, men ja, alltså rädda livet på henne är väl lite att ta i, och jag tycker att han var väldigt mycket cred för en handling som inte var så otroligt överdrivet imponerande.
Men tänk om man inte hade dykt upp där, och Danielle verkar ganska ömtålig, så att så hade hon frusit ihjäl där och så hade luften sande fått mycket att svara på.
Ja, bara så här, hon bara, men alltså det var ju en väg 50 meter bort. Ja, men Danielle kan ju inte kompass. Ja, just det, ja.
Whoops, my bad.
Okej, så det kanske var en stor poäng att de faktiskt gav honom den här fonden. Och här får jag säga att de blir lite, genom hela boken är både Therese och Erling och Mori och Tyrell Häxmen som vill en lite hycklande i det här. För de är väldigt noga med att nej, det ska vara jämlikt. Han får inte tro att pengarna kommer från oss, för det kommer aldrig kunna ta emot. Samt som de vräker en stor fond över honom med räntor. Han får utbetalat hela livet.
Ja, det verkar väldigt lättvindigt. De bara ger bort saker till folk hur som helst i den här boken. Man undrar hur de kan ha någonting kvar efter alla de här åren.
Ja, men lite så. Och en del av mig tänker att jaha, men så att han som räddade de här får en fond, och det är just så att den räcker hela livet. Och det är en rätt liten tjänst. Har de gett någonting till de andra som har hjälpt dem i böckerna som vi inte har fått höra om? Och det här får mig att tänka att de har extremt mycket resurser, framförallt som att de bara, vi sätter upp en fond, hur svårt kan det vara?
Och det känns mest som ett infall, just för att de inte har gjort det förut.
Ja, men lite så.
Ja, nu har vi lärt oss, vi har gått kurs i att sätta upp fonder. Så att nu
kanske att Margit insåg att de behöver vara lite snälla mot andra än djur.
Ja, det kanske var.
Mm. Jag tänker så att Hadla borde kanske fått någonting också på, ja, hon fick ju massa grejer på av Måre dem. Det här är ju för Therese och Erling som ger bort saker, och Therese är ju rätt rik. Måre och Tiril är ju inte rika på det sättet.
Och vi får ju reda på att Erling har förvaltat förmögenheten väl, så att Therese är jätterik.
Ja, herregud.
Vad det nu innebär.
Jag skulle gissa på att en skala 1-10 där 10 är Richie Rich rik, så är hon en skala 12.
Ja, kanske hon är.
Ja, så här badar i pengar. För är man både hertiginna och lilla syster en kejsare, och har uppenbarligen en man som är väldigt duktig på affärer, och Erling som är då köpman och har sinne för detta, då kan jag tänka mig att det är ett välskött gods. Hon har mycket pengar i arv, och det här bara växt och växt och växt och växt.
Ett tecken på att hon är ganska rik är att de har ett bortglömt jaktslott bara sådär.
Ja, gud, det där jaktslottet.
Ja, vi ska prata om jaktslottet.
Ja, det ska vi. Men först ska vi på maskeradbal.
Ja, och jag tycker häxmästaren glänser till på de här festscenerna ända sedan i början.
Ja.
Det är lite trevligt med party.
Ja, och jag tycker Margit är i sitt esse när hon får beskriva stämningar och gäster. Och här är ju maskeradbal, så det är mycket att ta in. Och hon lyckas så väl med så få ord att fånga, ja, men värmen och lukten och hur folk beter sig, det är hon väldigt bra på. Och jag, framförallt tycker jag väldigt mycket om att höra hur våra faktiskt huvudpersoner klär ut sig. Att Villeman är en stenåldersman i någon slags skinndräkt med julskinka. Och framförallt att Mori får vara trollkar och Tyril får vara en nätthäxa. Det tycker jag är jättesött.
Ja, det är trevligt.
Men då ska de bjuda in Leona till den här balen. Och det går ju inte för sig, för vi måste ha lite drama här också.
Ja, Webers. Dessa genier.
Åh, dessa strebers som ska komma upp sig i världen och komma på att vi tar med en annan människa till balen. För att då kan vi gömma honom och så kan han få vara utklädd. Men tänk liksom inte över det här med att Daniel förmodligen hade känt till honom, känt igen honom på 1000 andra detaljer och framförallt på rösten.
Det är en jättedålig plan. Och till råga på allt så råkar de ta med sig en ordensriddare.
Ja, alltså gud. Men kan då Bartholdt von Krauss vara den första smarta ordensriddaren vi har träffat på hittills, som faktiskt har den här infiltrationsplanen rätt... infiltrationsplanen som är rätt bra. Att han faktiskt får sällskap med några de känner, vilket vi har sett innan i Eldsvärdet. Men också två, han har lyckats lista ut att soltecken är hur de identifierar riddare. What?
Ja, de tre ordensriddarna i den här boken, de försöker ju vara lite annorlunda och lite bättre, men vi är så trötta på helhetssolens orden och vi vet att de aldrig kommer lyckas med någonting.
Nej, de lyckas liksom inte ens när de jagar sina egna grejer. För i den här boken jagar de faktiskt sina egna grejer, lite grann.
Ja, inte ens det klarar de av. Men Bartold är väl en av de kompetentare, helt klart.
Ja, jag tycker han faktiskt får lite cred för att han försöker. Sen så går det ju inte bra för honom heller. Och han hade ju tur som ändå lyckades vara på paret Webers gård vid rätt tillfälle.
Vad var det för plan? Liksom, jag hänger här och så bara så kommer det säkert hända någonting bra.
Ja, han smidde ju planer med Marie-Christine Gallet, och hon bodde ju någon annanstans, så att det var väl ett bra ställe att hänga på. Oh. Jag orkar inte med henne, hon lovade så gott, men vi kommer tillbaka till det sen.
Gör en Sigilion i den här boken.
Ja, gud ja, det gör hon. Oj, oj, oj. Men i alla fall, maskeradbollen är jättetrevlig, allting är fint, och sen så blir det ju liksom bara pannkaka när liksom hela paret Webers lilla plott upptäcks, för Daniel bara, nej men det är ju inte han.
Vad oväntat att det skulle upptäckas.
Ja, alla bara, åh nej, vi hade aldrig kunnat lista ut detta. Och paret Weber som fortsätter vara kränkta för att vi får sitta till bords med vår dräng. Man bara, men sitt ner i båten och håll snattran. Ni har gjort bort det så mycket så ni ska vara glada att inte bli utslängda.
Väldigt rådigt agerat av Dolg att rida iväg och hämta stackars Lennart.
Ja, det hade inte jag väntat mig att Dolly skulle göra det faktiskt. Det känns mer som en villeman-grej.
Ja, det kändes verkligen som en villeman-grej. Men Dolly bara, haha. Jag bara gör saker som inte är mystiska.
Wow. Han blir en... Just det tycker jag om den här boken också. Dolly blir en människa.
Blir han?
Ja, men det blir ju lite bättre i alla fall. Han har, som sagt, här blir jag ens iväg och hämtar Leonard, när han träffar på Daniel de här första gången, så är han lite undfundig, men då är det ett mänskligt, han bara säger, jag vet nu vad du har gjort, Leonard, men jag är lite så här, jag ser att du hade goda aningar någonstans, plus att hela det här som jag tyckte om från Dvärgarop, Villemans och Dolgs underbara konversationer, storebror och lillebror, den är tillbaka, och där lyser Dolg jättestarkt.
Ja, det var nog höjdpunkten i hela boken, tyckte jag, deras konversation på slutet.
Så att han är inte riktigt mycket människa, men han är lite mer människa än vad han varit innan. Och framförallt så interagerar han ju mycket mer med alla i sin omgivning.
Ja, det gör han faktiskt. Han går inte bara omkring och är skum.
Så. Ska vi ta lite isfolksteater här, tänkte vi.
Oj då, vad trevligt.
Ja, för den här boken har oväntat lite dialog, Dan, när jag plöjde igen. Den har jättemycket långa beskrivande texter, mycket långa monologer, jättelånga monologer, mycket trepartsgrejer och fyrpartsgrejer och fempartsgrejer, men få konversationer.
Men vad har du hittat till oss då?
Antingen kan vi göra det här på det långa sättet där vi leker att vi är Leonard och Daniel, och sen blir vi Daniel och Rafael. Ja. Eller så är vi bara Daniel och Rafael. Vad vill du leka?
Helt långa sättet.
Långa sättet, då bläddrar vi till sidan. Oj, ja, då bläddrar vi till sidan 62.
Ja.
Då tänker jag att du får vara Daniel och jag får vara Leonard.
Det låter bra.
Och scenen vi befinner oss nu, det är ju på maskeradbalen, och Daniel och Leonard har fått några stulna ensamma stunder ute på balkongen. Det är Romeo och Julia, det är skönt nöjret, det är allting, det är skitromantiskt. Och Leonard säger, du är väldigt söt ikväll.
Tack, du också. Jag menar, åh nej, vad säger jag?
Jag har tänkt mycket på dig.
Jag också. Jag menar på dig förstås. Jag kan visst inte säga något vettigt ikväll.
Och det tar jag som en komplimang. Daniel, du ska veta att jag känner min plats. Det skulle inte falla mig in att komma dig för nära. Men har jag lov att säga något?
Oh ja!
Då vill jag att du ska veta att jag aldrig mött någon som du. Och då tänker jag inte på ditt adliga stånd. Ingen har stått mig så nära på något sätt. Ingen har...
Fortsätt!
Men har aldrig träffat någon som jag har tyckt så mycket om. Jag har tänkt på dig hela tiden. Jag har drömt om dig, Daniel. Vackra, rena drömmar. Och andra... förbjudna drömmar.
Oj, nu var det mycket här. Ja, det är fortfarande du.
Ja, det är fortfarande jag. Du förstår, Daniel. Webers hade nog rätt när han sa att jag mött några flickor. Jag har inte varit någon ängel, det kan ingen säga. Men det var för att jag inte visste att du fanns. Nu är allt annorlunda. Det var en flicka i förrgård som gav mig en tydlig invit. Men jag låtsas inte förstå. Jag ville inte ens ta i henne med tångens. För jag hade sett dig, Daniel. Daniel?
Ja, Lennart. Ja.
Jag, Lennart. Daniel, jag vet att vi aldrig kan få varandra. Jag vet att det här är vårt sista möte samman. Men jag ska bära med mig denna stund i resten av mitt liv. Om jag bara kunde få ett minne av dig.
Kan den här vara bra?
Tack, Daniel. Jag ska alltid bevara det bandet. En gång kommer det bli gammalt och slitet och bleknat, så som jag själv blir. Men aldrig ska jag mista det.
Kunde jag få någonting av dig, Lennart? Någonting att gömma?
Här får du en sten.
Så vacker! Tack! Tack så mycket!
Och nu måste jag gå. Jag fick inte lov att vara borta länge, sa far. För det ansåg inte en lantarbetare att lägga beslag på de finas tid.
Men inte gör du väl det? Och de fina! Vilket förskräckligt uttryck! Det får du inte använda mer.
Ja, det var min fars ord, inte mina. Jag lovar att inte säga så mer.
Ja, och då blir du alltså Rafael nu, som kommer inglidande här.
Ja, jag kommer Rafael. Jaha, så du umgås med plebejerna.
Rafael då, varför säger du sådär? Lennart är en mycket fin människa som vet sin plats och lider av situationen.
Ack, vad vet han om lidande, om världssmärt? Du är lycklig, lilla syster. Du vet inte hur lycklig du är som är älskad. Jag däremot, dömd att leva i ensamhet och smärta. Jag kommer att dö ung, gå hädan i lungsot, ensam, övergiven.
Men Rafael, du ska väl inte dö? Du får inte säga sånt, jag blir så ledsen.
Kära syster, vad vet du om den onda världen? Vad vet du om skaldens, geniets isolation?
Nu blir jag taran här.
Ja.
Nu håller du munnen, Rafael. Du är inte mer sjuk än jag. Och jag är det friskaste som finns. Inbilla inte din lilla syster något. Hon har nog med sina egna bekymmer. Utan att du ska dyvla på henne dina teatraliska idiotier. Gå nu till mamsell Starke. Hon ser ut att behöva mer än en blodfattig poets dillande. Ta henne med dig och älska med henne. Så hon får något roligt av den här balen. Hon har varit panelhöna hela kvällen. Och det är hon för god till. Henne skulle du gifta med. Fosterbroder.
Drama everywhere.
Ja, alltså, Rafaels väldsmärtskommentar där är ju jättekonstig.
Ja, hela Rafael här är jättekonstig.
Men.
Och han är inte ens full. Jag vill bara poängtera. Det står ingenstans att han är full. Sen bara går ut och vräker en dos emo världssmärta över sin lilla syster. Och vältrar sig i det lite grann som en... Ja, vad vältrar sig i saker?
Det är inte hans egen smärta bara, utan hela världens smärta.
Skaldens smärta. Och jag bara så här, oj, nu blev det väldigt strukturellt här, Rafael. Och du är inte mogen att hantera någonting av det här.
Men vi har nått fram till nästa anakronism som inträffade i den här scenen.
Oj, oj, oj.
För när Lennart försökte komma på vad han skulle ge bort, så övervägde han att ge en snusdosa.
Oho.
Och då har vi kommit fram till dagens historiska hörna.
Åh, historiska hörnan!
För jag tänkte, det kan ju inte finnas snus i Österrike på 1700-talet.
Inte snus en väldigt svensk grej?
Vi ska se här. Vår källa för dagens historiska hörna är Swedish Match, så de är nog partiska det här. Columbus anländer till Amerika, hittar tobak. En munk, Ramon, kommer stöter på indianska präster som snortar tobak. Men han tycker det verkar spännande, så att han börjar göra det också. Massa spanjorer och portugiser torskar på tobak, tar med sig tobak till Europa. Läkare i Lissabon tycker att ja, det här borde vi kunna använda i våra medicinska syften. Vi kan borde kunna bota syfilis och cancer med tobak.
Alltid bra att resonera så.
Ja, det gick inte så bra. Men sen kom det någon fransman i Lissabon och upptäckte det här också. Aha, spännande, tobak, det här är bra. Han blev jättefascinerad och tog med sig det till Paris. Och när den franska drottningen Katarina de Medici plågades av kronisk huvudvärk, så fick hon rådet att snorta tobak. Och det fungerade. Så att drottningen sa, det här är bästa grejen ever, tobak, det gäller i Paris. Och alla europeiska hov tittade förstås på Paris, eftersom Paris är föregångaren. Så att,
Paris är alltid Paris.
Ja, så tobak spred sig väldigt fort. Och i ett tulldokument 1637 i Sverige kan man läsa att någon försökte föra in snus från Borgå i Finland till Sverige. På 1700-talet var ju då luktsnus. Alltså man, ja, i princip snortade snus. Och det var nog det som kallades för snus här. Och 1700-tals fina herrar hade snusdosor. Förmodligen över hela Europa. Men det var ju då alltså luktsnus.
Ha.
Och sen hände det en grej i Frankrike. Det blev en liten revolution som ni kanske har talat om.
Jag har hört en fotnot, den där lilla revolutionen.
Ja, och luktsnuset hade hört till överklassen. Överklassen var inte så populär under franska revolutionen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så snusandet, luktsnuset speciellt då, fick en rejäl smäll av det här. Men räddades av Napoleon som snusade otroligt mycket.
Jaha.
Så när han tog makten så kom snuset tillbaka. Men i Sverige då hade något geni i början av 1800-talet kommit på att vad händer om man istället för att dra in här i näsan stoppar det under läppen?
De kunde stoppa det på så mycket värre ställen då.
Det kanske de gjorde också. Men till slut kom de fram till att det var bäst att ha under läppen. Så att snus som vi känner idag är en 1800-tals grej från början av 1800-talet.
Och vi är ju inte i början av 1800-talet.
Nej, och senare under 1800-talet så börjar det komma då riktiga snus. Ettan är ju otroligt gammalt, till exempel. Men att han hade en snusdosa av någon anledning, fast han inte var adel, är inte helt orimligt ändå. Så det här var faktiskt ingen anakronism. Men jag utredde det så här långt, så då kände jag att jag var tvungen att dra det här.
Spännande, för jag hade nog tänkt att det var en anakronism. Jag bara, tobak känns som en väldigt så här fafa fint på den tiden.
Men vi har fortfarande kvar den värsta anakronismen. Men den kommer senare.
Oj, oj, oj. Det var någonting jag reagerade på när vi läste här också, som jag kände att, men det här kanske blir lite konstigt. Nej, det försvann igen.
Här kommer ju den värsta anakronismen. Så fort balen är slut så ska vi börja utreda saker.
Ja, precis. För maskeradbalen har varit fin. Leonard och Daniel har haft jättefint romantiskt. Tarn och Riel håller sig i skinnet för de är inte gifta än. Rafael fick vara lite emo. Paret Weber är kränkta. Men nu ska vi prata böcker. Den här boken som de hittade i skammens huset. Den som var okänd i skuggan tyckte att de skulle åka dit och utreda mord var för att de hittat en spansk bok någonstans där som förklarade om havet som inte finns.
Ja.
Superbra, superroligt. Och den var på spanska, så jag hade hoppats att Willy skulle komma in i reda dagen, men inte. Utan här får vi en anonym hittepåman från Hofburg som bara så här...
Var kom han ifrån?
Jag vet inte. Jag var tvungen att läsa om det stycket 3 gånger. För jag bara, men vem fasen är det här? Mannen från Hofburg. Känns som jag borde känna till. Men han är bara en totalt anonym non-playable character. En NPC som vi säger i rollspelsammanhang. Som bara kommer in och är så här, jag är här för att översätta boken. Och ge er upplysningar lite grann. Men inget mer än så. Och jag bara, varför kunde du inte ta in Willy? Willy dyker upp senare i boken då. Vad skadade att Willy kunde komma in här? Jag saknar Willy. Rättvisa för Willy.
Jag trodde först att det var Willy som de inte hade ville säga namnet på av någon anledning.
Nej, det var inte Willy. Det var någon slags hittepå-karaktär.
Ja, jag blev jätteförvånad. Det kanske var en historisk grej att det fanns en person som hette Mannen från Hofburg som gled runt och tog sig an svåra problem.
Du menar som en mänsklig skuggan?
Snarare 1700-talets Sherlock Holmes. Nej.
Nej. Ja, du får poäng för att du försöker rädda den här situationen, Dan. Och jag tycker fortfarande om den här boken.
Det här leder ju in då till den här groteska anakronismen som händer här.
Nu är jag nyfiken. Berätta.
För nu har alla järnkoll på istiden och liksom Östersjöns historia och landhöjning och liksom hur isen drog sig tillbaka och tertiärtiden får vi höra från Taran också. Och det här är saker som folk får reda på långt, långt senare.
Ja, jag vill ju säga att Margaret lägger in en liten brasklapp här. Att hon säger att naturligtvis använder inte Mannen från Hofburg dessa namn på Östersjöns olika stadier. För den namnen tillkom långt senare. Han nämnde bara tidpunkterna för vårens värde sagt beräknade. Men du har ju helt rätt. För det här lilla brasklappet från Margaret som jag blev glad över, den hindrar inte att alla vet allt om istiden.
De namnen på sakerna kom ju till för att någon listade ut att det hade varit så. Och då satte de i namn på det. Så innan namnen fanns så var det ingen som visste om det här.
Så det här är verkligen hönan och ägget. Och de har inte ens hittat hönan eller ägget här på den här tiden i historien.
Nej, vilket år är vi på nu? Jag blir alltid förvirrad.
1700... Ska vi se.
Tiden är 1740-tal.
Precis.
Och det är faktiskt just 1742 som Pierre Martel knallar ut i Chamonix. Och Chamonix. Tänker sig, ja, tänker, gud vilka konstiga stenar som ligger överallt i Alperna. Hur har de kommit hit?
Dun, dun, dun.
Och det var också någon svensk gruvexpert som samma år, 1742, hävdade då att tänk om det är glaciärer som har flyttat på de här stenarna som man hittar överallt i Sverige.
Oj, oj.
Men från det tillbringar man 100 år och tittar så här misstänksamt på de glaciärer som faktiskt finns. Och tänker så här, de kanske var mycket större förr och då flyttar de ner stenar hit. Och det är inte förrän en dansk, Jens Esmark, publicerar en avhandling 1824. Där han då introducerar konceptet istid.
1824 är ju rätt långt från 1740-tal.
Alltså ingen har en aning om istider och landhöjning och sånt här. Landhöjning i och för sig kanske man hade märkt i Norden vid den här tiden. För det...
Hade man det?
Ja, men man märkte ju ändå att på några 100 år så försvann liksom vikar och sånt där. Det borde man kanske ha lagt märke till.
Borde man det? Jag menar, lägger vi märke till idag när någonting höjs och sänks?
Nej, det gör vi inte.
Nej, jag tror inte någon brydde sig om det minsta det heller. De har inte ens fotografier på den tiden.
Så hela det här stycket är jättebisarrt.
Men det är väldigt, väldigt utbildande för en nutidsmänniska.
Var det någon som orkade läsa det i detalj?
Jag läser det i detalj.
Jag menar, kommer du ihåg någonting nu? Kan du berätta för mig om istiderna?
Jag minns att de döds efter 3 fina snäckor.
Ja. Och att då strandlinjen kunde ha legat vid Tiveden.
Ja, det är rätt fräckt.
Det var ju bra för historien, men ja. Nej, jag ska inte ösa mer dynga över istiden.
Nej, men det känns som att här tänker att Margit redan i bok 3 hade någon tanke med att varför ska saker ligga i Tiveden, för att Tiveden är superfräckt och cool, så kan vi knyta ihop det här. Jo, vi måste ha ett hav som inte finns, det måste ha med istiden att göra. Och då passar det här bra. Och jag tänker mig att hon verkligen rotade i hur hon skulle kunna förklara detta på något bra sätt. Men och kunde antingen väl att gå den totalt fantasyhistoriska vägen, eller fantasyromanhistorisk vägen, där hon bara kommer med en hummelflummel grej att så här kanske det var, de listar ut på något sätt hur det kanske varit. Eller så tänkte hon, eller så går jag liksom fullt historiskt utbildande moment och berättar hur det var, och så får de ha den kunskapen också. Och jag undrar hur hon hade gjort det om hon valt att de bara kom på hur det hade kanske varit utan all den här liksom historien.
Ja, man får ju också till Margits försvar säga att 1993 var det ju svårare att ta reda på hur själva liksom idéhistorien runt istiden var det nu.
Särskilt om man som Margit faktiskt inte höll sig med datorer.
Precis. Ja, även med datorer så var det nog ganska svårt 93, utan man var tvungen att ha någon bok som handlade just om det förmodligen.
Jag skulle vara om att de hade det.
Men vi går vidare i historien.
Ja, så de sitter där och reder ut vart havet är och att det är döpt till fina snäckor och allting är fint och roligt. Och sedan så kommer de på att ja, men vi måste ju, nu kanske det är dags att åka till det här lilla, den här lilla biblioteket i Hofburg där det låg den här boken som vi lämnade i en cliffhanger i bok 7, 8. Åtta, ja. Lämnade vi det som en cliffhanger.
Det hänger ihop jättebra. Och nu får vi träffa Willy.
Ja, men nej, inte riktigt än. För innan dess, innan vi ska gå och träffa Willy, så måste vi knyta upp lite trådar. Och det visar sig att den här mannen från Hofburg då, som är lite mystisk, han har ett syfte. Och hans syfte är att han känner en Fredrik Sparren som egentligen är Heinrich Rusch von Gera.
Vilken slump.
Ja, det är nästan som att plottgudna ler mot oss i den här boken.
Ja, han kan känna Willy också, eller hur?
Ja, han känner Willy också. Och då tycker Willy man, vi reser dit imorgon, men de ska ju gifta sig först. Och här är nog kanske historiens snabbast överspelade bröllop. Kid you not, den är över på en halv sida. En halv sida. Och det här är bröllopet som har byggts upp mot sen bok 9. De fick inte komma för sent. En halv sida, så är det över. Och Taran kommer med den mest opassande kommentaren i hela världshistorien. Jag tycker jag värmer upp för Taran mer och mer för varje bok. Och ibland så bara känner jag, men herregud människa, vad är det med din muntorätt som bara får dig hoppa ur grejer hela tiden utan någon som helst konsekvenstänkande? Och något du är som med din familj, men du säger det som på ditt bröllop. Herregud! Och då ändå gör ett frispråk jag mig.
Konstigt nog var den här boken lite kortare än vad de flesta böcker är. Och de kunde ha tagit ut svängarna här lite med bröllopet. Men det var väl just att förlovningsfesten hade varit så viktig, så ville hon inte ha två fester.
Mm. Här då vill jag fråga dig en sak. Att ja. För den här kommentaren som Taran fäller, jag inte ens tänker läsa upp högt för jag tycker den är så opassande. Men det har att göra det här med dygd och kvinnor och saker och massa hittepågrejer som är pådyvlat för att man ska hålla oskuld och sånt där. Och genom häxmässan har vi fått inpränt i att man får inte ha sex innan äktenskapet.
Mm.
Sen så kommer Leonard här och säger pigor i vilja, och sen så kommer det här och så plötsligt säger Therese att nej, men det här förekommer bara i kungahus, något sånt här är bortlagt numera. Och jag blir inte klok på detta. Det känns väldigt konstigt på 1700-talet att det här inte skulle vara en grej. För jag har för mig att det var en grej.
Jag är inte säker.
Nej. Kära lyssnare, vad tror ni? Kan ni rota lite grann i detta? Vad stämmer egentligen?
Jag vill påpeka en annan sak med Heinrich Rusch von Gera. För här begår skuggan ett ordentligt brott mot hela serien, tycker jag.
Mer än innan?
Ja, det här är det värsta andegrej jag har sett, tror jag. För Heinrich är orolig då att ordensmedlemmarna ska hitta honom.
Mm.
Men skuggan bara får dem att glömma honom.
Ja.
Skuggan kan alltså få hela heliga solens orden att glömma saker. Är det verkligen Heinrich respondera som är högsta prio att få dem att glömma?
De kanske ska glömma att de jagar häxmästarfamiljen, att de är ute efter den här jävla hittepå heliga solen. Det kanske är prio att de ska glömma. Eller?
Ja!
Eller?
Om man nu har den här jättekonstiga kraften som kan identifiera alla medlemmar i orden, säkert kommande medlemmar också, och får dem att glömma en specifik detalj, då borde han kunna göra dem till en annan orden och få dem att tro att de var frimurare eller något sådär. Så skulle de sluppit dem.
Eller bara så här, hej hela solsolen, ni har inget minne av att ni har träffat Tiril eller Mori eller någon av deras barn Om de kommer er väg så kommer ni bara se dem som liksom obefintliga. Det är vad som kommer hända. Fatta vad mycket tid det hade sparat. Och sen, vi hade inte fått några böcker då.
Och fatta hur många gånger den här kraften hade varit användbar i de tidigare böckerna.
Ja, förstå att någonstans känner jag här att Moritz andas sätts ner och bara, men för i helvete skuggan. Har vi lagt en skyddande barriär runt Theresienhof i 20 plus år och du kunde bara fått folk att glömma skuggan bara, ja, du vet alltså, jag hade ju en bra liksom trollformel och den brände jag här för jag kände att nu var läget.
Ja, jag tror livet i det där jaktslottet har gjort dem mjuka i huvudet.
Eller fulla, det är vad jag tror.
Ja.
Men här tyckte skuggan att det här är vad han lägger det på. Mm. Och då får vi också komma ihåg att Dolg i bok 6, han använde sig av galderkonst att få ordet till att glömma. Men det kunde skuggan tydligen gjort på egen hand där.
Ja.
Mm, jag vill bara poängtera detta.
Mm, bra poängterat.
Då kunde han ju fått Sigilien att glömma att han ens var ute efter Safiren.
Jag ville tro kanske att Sigilien kunde stå emot sånt där, men ja, vem vet. Kan han få alla att glömma allt?
Kanske. Ja. Det känns som att skuggan hade en level 30 trollformel och den valde han att bränna på Henrik Rusch fungera i Hofsburgs bibliotek.
Ja.
För att han uppenbarligen räddat till. Det känns som den här boken är boken då de människor som häxmästarfamiljen interagerar med får ohemult mycket tillbaka för att de en gång varit snälla. Men hur som helst, vi har gift oss, vi är där. Just det, någonstans i den här boken också så har ju Bartolt von Kraus och honspinnen dykt upp, haft sex någon gång och honspinnen har gått från att vara supercool till att, ja Dan, vad händer här?
Kåt och dum tycker jag verkar vara.
Hon är inte ens läskig längre, hon var jätteläskig i bok 11.
Hela deras plott, man vet ju att den är dömd också så fort de nämner jaktslottet.
Ja, man bara, jaha, nu kommer jag gå dit upp och så kommer det bli fiskebabb av er.
Men de får kniva Rafael, det får de göra.
Ja, de tar inte ens reda på om man lever eller är död. De bara knivar honom lite grann typ i magen eller något så här och sen så åker vi därifrån. Hur svårt kan det vara att kniva någon så personen är död?
Speciellt då eftersom honspinnen gillade ju att stjäla kroppsdelar av folk. Så varför gjorde ni inte det? Men nu blev det väldigt bråttom tydligen så att vi knivar honom och sen springer vi som dårar.
Ja, och då fick de... Och det här var ju...
Inför jättemycket vittnen också, för alla ser det där.
Ja, vi hoppar lite grann i tid nu. Vi måste backa igen.
Okej, vi backar.
Och vi backar ju till att de träffar Ville igen vid Hofsburgs bibliotek och de får den här boken. Och här vill jag också säga att skuggan är en röv.
Ja, vad gör han för rövigt här då?
Skuggan är så här, jag vet inte riktigt om boken kommer förinta i Dolg eller inte. Vi vet inte. Jag vet inte. Så skuggan är bara, nu tror jag att tillfället är rätt att ta boken, men jag vet inte. Vad händer om det inte hade varit rätt tillfälle för boken? Det hade Dolg bara, puff, och du dog, hej.
Oops, okej, tillbaka till ritbordet. Nu måste vi föda en ny konstig lemur i någon annan familj. Och sen gör vi om det här.
Ja, men lite så. Nu, på grund av plott så lyckas ju allting. De har båda stenarna, allting är bra. De får boken, livet är bra. Och de rider hem och Rafael blir knivad som du säger. Och det är nu som saker går på röven för Bartolt von Kraus och häxan. För de, ja. Först och främst så kommer de ju hem. Kommer de till Theresienhof och börjar rota. Men sen kommer ju alla hem och Nero är ju arg. Oj vad Nero är arg.
Ja, och helt plötsligt kan Nero, som inte är en helt vanlig hund, men han är i alla fall liksom bara en hund. Och han lyckas jaga iväg dem.
Jag vet inte, men Nero känns som han växer och växer för varje bok. För här plötsligt känns som han har storlek Dire Wolf.
Ja, det tänkte jag också. Nu är han bara hur stor som helst.
Ja, och han sliter av en hela kjolen. Inte bara biter henne i baken som han gjort med årets sidan tid. Men han sliter av en hela kjolen och är jättegigantisk och alla är rädda för honom. Jag bara, men större storlek varg, mindre björn.
Ja.
Och jagar upp dem mot jaktslottet. Och ja, vill du ta över dem?
Ja, man vet ju redan från början hur det kommer att gå. Och det som stör mig allra mest är att de har ju ingen som helst chans. Och de är så patetiska och de är inte överens och de ska mörda varandra. Men ja, de är ju dödsdömda i samma ögonblick som de har bestämt sig för att gå till jaktslottet.
Ja, och då vill jag säga att honspindeln Marie-Kristin, hon är ju lite tuffare och försöker liksom att sätta upp en cool fasad och träffa andarna och inte vara så och nej, det här är läskigt, men det faller ju för att de har ingen chans.
Nej,
de har ingen chans, hon får liksom inte ens häxa.
Det är bara skönt att de försvinner ur handlingen.
Så Bertolt von Krass kom in, jag hade lite förhoppningar och sen gick det inte bra. Och Marie-Kristin Gallé fallerade på första gången hon var med i den här boken. Så det var ju sådär. Det är lite kul, vi får se madragerna pyttelite kort i den här boken. De får komma gå ändå och folk blir rädda för dem. Och man bara säger ja. Nej.
Ja, varför går de omkring i grupp där?
Jag vet inte riktigt.
Är de alltid tillsammans?
Jag tror de alltid är tillsammans. De, kanske, de behöver vara tillsammans efter allting.
De bearbetar sitt trauma från förra boken.
Ja. Och det här leder oss in till nästa etapp. För Rafael blir ju nedstucken. Och nu ligger han till sängs på Madame Stark, Mamsel Starkes gård. Det här fruntimret som då var panelhöna på balen. Och allting är ju hemskt för han är så öm. Och eteriskt. Och han tycker det är en skam att ligga till sängs här. För de kan inte ta hem honom till Theresienhof, för han skadade det för allvarliga. Men här kan Mår inte häxa till det, utan de bara, nej men han får nog ligga där ett tag.
Ja, den blåstenen kan man inte använda för att då kanske den går sönder, eller?
Jag förstår liksom inte logiken i det här överhuvudtaget. Om det är så allvarligt att han inte kan flytta, så hade det inte varit bättre att Mår fick häxa honom. Vi har sett i böcker att Mår kan stämma blod med två fingrar, men här är det så här, är det bättre att han får vara där?
Ja, eller en ande, eller whatever. Men jag förlåter allt det. För att här är Margit så bra på att beskriva,
ja,
sånt här.
Hur?
Det här är ju jättebra.
Jag förlåter den här lilla detaljen som kom när jag hade läst boken. Att vänta nu, det här källstoran gick på 3 eller 4 dagar. 5 dagar. Och de föll från ett hårt. Men jag sväljer det helt och hållet. Jag köper det för det är så bra. Det är så skit, det är så finstämt. Dan, jag blir kär i det här paret.
Jag också. Jag tyckte det var jättevackert.
Mm. Och hur de beskriver hur de öppnar upp för varandra och hur deras dialog med varandra är och de hittar varandra och jag känner bara att åh ja, ett par jag kan heja på jättemycket som hittar varandra på lika premisser, som lockar fram det bästa i varandra. För Leonardo Daniels källstora är också fin, men den är väldigt mycket han dyrkar marken hon går på och hon är nöjd med det, men här är det någonting helt annat och jag blir så glad.
Ja, den är jättebra och jag tycker väldigt mycket om henne.
Jag tycker jättemycket om Amalie
och hennes problem och liv. Och sen får ju hon också en enorm gåva på slutet. Men det är tydligen temat i den här boken.
Men hur Margit lyckas med få kortord sätta sådant ljus på hennes ensamhet, allt hon har gjort själv, hennes bedrift att driva gården och hur hon håller humöret uppe och beskriver hennes personlighet så otroligt väl, så att jag bara så här, jag ser henne. Jag ser Amalie mer framför mig efter 3 sidor om henne än vad jag gör med Daniel efter 5 böcker.
Ja, jag kan bara hålla med. Och det känns ju som att man tror på det här kärleksparet och de är så rätt för varandra.
De är jätterätt för varandra. Och det smärtar mig lite att vi måste lämna dem när vi ska med Dolg, Mori, Vilman, Daniel och Lena till Sankt Galén och hitta den här koden som behövs till den heliga solens bok. Och då snokar kardinalens gamla släkthistoria som då leder oss till klostret i Tårnas dal.
Ja, jag noterade att på sid 132 så nämns klostret i Tårnas dal för första gången. Och då har mer än halva boken gått.
Men jag får säga att det är ett väldigt poetiskt vackert namn.
Ja, det är det. Men ja, hela plotten där. Kardinalen hade gått upp där och gömt grejer och nu ska vi gå dit och... Det här är återigen de här ordensriddarna, de här 2 ordensriddarna som mördar paret Webers. Det var ju bra.
Ja.
De är ju faktiskt lite roliga. De har ingen chans heller, förstår man ju. Men
varför tycker du de är roliga? För jag känner att det mest blir så här, vi är högvuxna svarta roriddare och lite mystiska. Jag känner mest på att de är stereotyper.
Nej, men jag tycker de var inte lika mesiga som andra ordensriddare.
Ja, men det håller jag med.
De var extremt så här, nej, vi ska göra det här. Ja, vi struntar i att det är en massa andra grejer. Vi ska ändå göra det här. Och sen bara, men ja, nu blir vi benådade, men vi tänker ändå göra det här. Och vi ska ta något guld. Vi slänger in guldet genom fönstret.
Ja, för att här kanske vi får en inblick om hur det hade varit om orden varit lite tuffa att räkna med som skurkar. och lite hänsynslösa och haft lite, ja, men lite råg i ryggen.
Ja, det är ju fortfarande två killar med varsitt vapen mot världens två bästa häxmästare och 78 andar och ja, en ängel och så vidare. Men de var ändå en lite frisk fläkt, tyckte jag. Och de klarade sig.
De klarade sig. Mm, men det gjorde ju honspindeln med, och det gick inte så bra. Men jag har lite hopp. Och det är också som Dolk säger, som att de här roriderna släpps tillbaka till orden. Och de vet väldigt mycket. Så kanske att orden kan ha någonting att komma med. För att hela grejen med klostertårarnas dal och utflykten dit är att de nu får ju ännu mer grejer. De får ju tag på den heliga solens ordens bok. De får tag på koden. Eller inte boken, men de får tag på koden. På kardinalens gamla anteckningar på, och på lite annat. Så nu har de liksom allting de behöver. Och orden har ingenting. Men det jag älskar med hela utflykten upp till klostret, det är att den är så otroligt finstämt berättat. Hur Margit beskriver klättringen dit upp, det ödsliga klostret på den här bergstoppen, som bara får man att tänka, men varför bygger man ett kloster där? Sen bara, ja, men det är klart att munkarna byggde det där. Också en insikt i hur kardinalen tänkte när han satt som överhuvud för en orden som skulle uppnå detta och bestämde för att gömma undan alla grejerna för att han ville ha evigt liv och var övertygad om att, nej, men jag måste klara detta. Och det är där jag tycker Margit är på sitt bästa, för det är lite samma stämning som det var i Tiveden i bok 3. Inte riktigt, men det är lite nära.
Ja, det finns hintar av Tiveden, det är jag beredd att medge.
Och sen blir Daniel kidnappad.
Hon är en sån damsel in distress.
Ja, det är hon. Och jag är så här att, hade inte Margit lagt in det på sidan 2 att, ja, men hon är ett naivt våp och Daniel själv erkänt, så hade bara känt så här att, men Daniel, man kan byta ut det mot en lampa och det hade inte gjort någon skillnad. För ditt enda grej är att du ska vara liten och naiv och våpig och menlös och bli tillfångatagen och sådär. Jag är inte riktigt förtjust i parallellerna Margit drar med att, ja, men om det var Taran som blivit kidnappad, då skulle han ha ett liv och det hade inte blivit bra. För jag tycker inte om att man ställer den mjuka, milda, lite mjäka kvinnotypen mot den jättehandlingskraftiga munhuggartypen. För det blir verkligen som, de är så långt ifrån varandra, båda positiva och negativa sidor. Men här, det känns som att i häxmästaren har vi konsekvent fått det Taran bara jättemycket ute på sin edge och Daniel jättemycket ut på sin edge. Så ställer vi de här mot varandra och så är det så här, ja, det finns ju fler saker på det här spektrat, men vi behöver inte ställa de här typerna emot varandra. För då blir det så att då är den enda vettiga vi haft i den här boken i Tiro och Teresa som är utskrivna ur historien vid det här laget.
Jag är också förvånad över att Dolg och Villeman säger så skumma grejer till Daniel. Att de också mobbar henne och kallar henne för gås.
Ja, det är jätteolikt dem. Och framförallt framför någon som de ser att hon är kär i. Och ja, det hade varit en sak om Villeman var så här, jag är fortfarande kär i, men Villeman har ju bevisligen kommit över henne. Och Dolg, vad är det med honom?
Ja, de är ju bara taskiga.
På ett sätt beter de sig faktiskt på riktigt som kusiner eller storebröder. Exakt den här typen av retsamhet och sånt som man kan vänta sig från lite äldre släktingar eller bröder. Men det är så totalt emot hur de är som personer att jag bara känner så här, men är det nu ni väl blir människor, ni får retas med någon för att hon är kär? Vad är detta?
Ja, jag kan inte förklara det heller.
Men hon blir kidnappad. Moris andar kommer och räddar dagen igen.
Ja, eftersom det inte räckte med två jättebra häxmästare.
Nej. Leona ser andarna. Han accepterar det. De kommer hem till Theresienhof, ska gå igenom allting, inser vad det är. Och sen blir det lite spännande, får jag säga.
När blir det spännande? Jaha, när kardinalen kommer tillbaka?
Ja.
Ja, i någon slags jätteliten vålnadsfunktion.
Ja, som en liten ittrig demon, småjävel. Jag känner bara, men nej, gör inte honom fånigare än han var när han levde. Det gick tydligt, men vi behöver inte gå dit alltså.
Nej, han blev bara fånig, men det som var riktigt spännande i den här scenen var ju att den här länken mellan Nero och Dolg.
Ja, och där kände jag verkligen att Margit kanske någonstans insåg att det här går inte, vi måste ha någon form av svaghet. Och det här är en jättebra svaghet, för den här är byggts upp sedan bok nummer 5, att då deras liv är hoplänkade och man har ju bara tänkt på det åt ett håll, men inte åt det andra. Och det är så bra, Margit, men jag önskar att man har tagit in det lite tidigare.
Ja, man kan ju tänka då på alla gånger som, eller nu blir jag osäker, har Dolg någonsin blivit skadad? Har Nero någonsin blivit skadad?
Nero har ju, Nero blev ju sparkad i huvudet när han försvarade Tiril, men det var ju innan Dolg föddes. Däremot var ju Nero med till K2 och höll på att hoppa in och bli liksom bita i de här halvgrodorna och ätter. Han har varit med lite överallt, men... och utsatt sig för rätt stora faror, och bara så sent som i den här boken sprang han efter Bertolt von Krauns och hosbinden ut i skogen när de ville skjuta på honom.
Men det jag tänkte på var att borde inte de ha märkt där tidigare? Borde inte någon av dem ha blivit skadad och den andra fått den skadan?
Jo, men det verkar som att det inte är skador som gäller. Utan det verkar som att det verkar inte vara den här länken att Dolg skär sig och Nero börjar blöda, eller Nero får ont i magen och Dolg får ont i magen. Det verkar så här att nu är Nero utanför dödsfara, eller nu håller Dolg på att dö.
Men man kunde ju strypa Nero och samtidigt strypa Dolg.
Jag undrar då så här. När, nu ska vi se här. I bok 10, Dvärgarop. Dolg faller ut för stupet. Nero var med på Island. Nero reagerade inte. Men var det för att det var för att Dolg inte var i akut dödsfara? Måste det liksom vara så att åh nej, nu är andningen på den här nere på den här nivån, eller hjärtat är nere på den här nivån, och nu kickar länken in.
Ja, om jag verkligen ska försöka försvara det här, så kanske det är någonting som har växt fram över tid, så att det inte fanns i samma utsträckning tidigare.
Fast det känns inte rimligt det heller. Jag blir inte riktigt klok på det.
Nej.
Så jag önskar, jag tycker om den här länken. Jag önskar att man har tagit in det lite tidigare, för att skapa någon slags balans mellan att häxmästarfamiljen har så otroligt mycket hjälp och att de utsätter för sådana stora faror. Och att, ja, men få in någon slags konsekvenstänkande, att nej, vi måste tänka lite grann. Vi kan inte skicka in Nero, eller nej, det är jättefarligt för Dolg, så att vi måste verkligen tänka här.
En lustig sak i den här scenen var också att plötsligt fungerade kristendomen. Att korset hade någon slags effekt.
Men då är frågan, var det bara på grund av att det var Uriel som använde korset?
Ja, men det fungerade i alla fall. Och det brukar du inte göra i Margits böcker.
Nej, men jag tror att det kanske är just Uriel som är länken här.
Det måste det vara. Okej, kan vi döda kardinalen igen?
Ja, och det är ju väldigt antiklimaktiskt hur han dör. För att det är verkligen så här, Moris andra kommer och sen blag, 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 puff, pang, puff, hej, tack och goodbye kardinalen.
Återigen har vi en bok där andarna har löst alla problem, förutom luftens ande som skapade ett problem.
Ja, sen så löser sig allting för att då ska de ha den stora tackscenen med andarna. Rafael kom in med...
Vad var det? Andeparaden?
Men det känns som någon slags uppladdning inför de två sista böckerna. Att vi, Margit inser att vi måste tacka av de här. Och det passar jättebra för nu är Leona där. Och Rafael kommer in med Amelie. Så att då får hela familjen träffa andarna. Och som en slags... Det känns också som ett tack och hej till Theresenhof. För det är nu vi lämnar det här. Vi lämnar en era som vi faktiskt har dragits med sedan de tidiga böckerna. Att nu ska vi till Norden och alla kanske följer med. Eller någonting i alla fall är det som händer. Hela kärngruppen ska bildas upp, för nu ska vi ut på äventyr. Och att tacka av andarna passar på något sätt in i min värld här. Det som känns också lite fint är att vi får känna Villeman lite mer och han får sin stund av allting i emo och jag kommer aldrig älska någon, bla 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 bla, som känns mer genuint än Rafaels utbrott tidigare.
Ja, det gör det. Jag funderar på någonting som skulle vara jättespännande. Man har den här andeparaden och sen i nästa bok så förintas andarna en efter en.
Det hade varit jättespännande.
Och så måste de liksom konfrontera slutet utan hjälp från andarna.
Jag vill ju hoppas att det händer. Jag tror inte att det kommer hända, Dan.
Jag tänker fortsätta hoppas.
Och jag tycker slutet i den här boken är fint, att Dolg sitter och kramar om ner och faktiskt de har den här, så vi var så tätt sammankopplande, och så blir den här in i portarna och så blir det så här, för det känns som att den här boken, med den här boken avslutar vi Theresenhof-kapitlet och beger oss någon annanstans.
Ja, det kändes som att det var väldigt många olika historier i den här boken och vi avslutade en del lösa trådar och nu kan vi koncentrera oss på slutstriden.
Men jag var ändå rätt förtjust i den här boken, för den hade inslag av high fantasy, men tonen, undertonen som jag får är väldigt mycket flashbacks till bok 3 och att Margit tar fram en hel del fina saker i det. Jag vill fortfarande säga att jag gillar boken, men det är kanske lite svartat, men jag gillar boken.
Jag insåg just att det här måste ju vara häxmästarens motsvarighet till Demonernas fjäll då.
Oj, ja det är det, andeparaden. Oj, Dan, det är Demonernas fjäll.
Ja, men vi ska inte podda i 6 timmar den här gången.
Nej, och då får jag säga att Demonernas fjäll var ju så mycket bättre.
Ja, det var den.
Ja.
Vi är framme vid slutet på boken. Och då kanske vi ska se vad våra lyssnare tyckte om boken.
Ja, vi ställde ju våra vanliga frågor. Vad tycker du om boken? Favoritögonblick i boken och vilken är din favoritkaraktär?
Vi har också slängt upp frågetrådar på forumet för bok 14 och 15. Så ni kan redan nu skriva era synpunkter på de böckerna.
Mm, in och svara så mycket som möjligt. Vi behöver er när vi går mot slutspurten.
Och det var ju kanske någonting vi gjorde eftersom vi slängde upp den här frågetråden lite sent.
Någon, inga namn nämnda, det var jag. Trodde att man hade slängt upp en frågetråd och slängde upp den alldeles för sent.
Men vi fick svar ändå, och det första svaret kom från Hanna. Och hon säger: en sak jag funderade över efter förra poddavsnittet. Ni diskuterade huruvida drakar finns i Margits värld eller inte. Jag tror Margit med att drakar bara finns i sagorna. Alltså Mori har rätt när han säger att drakar aldrig funnits. Men draken utanför Demonernas fjäll var en sagodrake. Ja, kan jag köpa.
Mm-hmm.
Sen vill jag bara säga att jag älskar historiska hörnan med hörning. Och jag hoppas du gillar den även när den handlade om snus.
Ja.
Men nu till bok 13. Klostret i tårarnas dal. Den här boken gillar jag. Men tyvärr så fortsätter denna vita och svarta värld breda ut sig. Stereotyperna löser av varandra. Pigor är lättfotade och roas. Söta men inte spädlämmade som lilla oskyldiga Daniel. Sen verkar det faktiskt vara så att man direkt kan se på en person om den är av högre börd. Det här med ett ädelt ansikte tycks tas bokstavligt. Jag gillar romantiken i den här boken, men skruvar olustigt på mig när Lennart tänker på Daniel som flickebarnet. Nej, inte det här nu igen. Fick nog av det i skammens hus. Och det var inte vidare värst romantiskt när Lennart tar sig friheten att klä av Daniel när hon sover. Men man gjorde nog så på den tiden tyvärr. MeToo får vänta på sig några århundraden. Märkligt hur häxmästarfamiljen har förmågan att läsa av människor på grund av hur de ser ut. Lennart har en klar panna som tyder på intelligens. Och så fort ordensriddaren som låtsas vara Lennart på balen tar av sig masken, ser Therese att han är högfärdig, arrogant, osympatisk. Allt detta innan någon hunnit öppna munnen. Annars är det kul med maskeradbal. Men badade verkligen Dolg Lennart innan han hämtade honom till balen? Den scenen vill jag läsa om. Önskar vi hade kunnat få stanna lite mer i det vardagliga livet på Theresienhof. Vill du höra mer om själva bröllopet? Jag var nästan säker på att de skulle be Willy översätta den spanska boken. Istället får vi en tråkig gubbe från Wien. Willy får vi bara möta en kort stund och de hämtar solboken. Jag får nöja mig med att Willy är lyckligt gift och har fått barn. Det är svårt att hänga med i mysteriet och sammanträffanden börjar bli lite för otroliga vid det här laget. Alltså de behöver tag på Heinrich Royce och mannen från Wien som inte talar norska känner igen namnet och drar någon långsökt slutsats att en man han råkar känna är just Heinrich Royce. Oj, vilket sammanträffande. Sen undrar jag också över hur häxmästarfamiljen kan veta om att Sigge dödade kardinalen. Någon som kan förklara? Har jag missat något?
Sa inte Skuggan det?
Hur visste han det?
Skuggan spanar överallt.
Skuggan känns lite som Dr. Manhattan i Watchmen som är just så.
Gud,
han har liksom alla powers som han behöver ha.
Ja.
Hanna fortsätter. Har aldrig riktigt gillat det här med hur de får folk att glömma till höger och vänster. Uriel fick Sigga att glömma, men då var han nästan ängel. Och nu gör Skuggan så riddarorden glömmer bort Royce totalt. Varför kan inte den jävla Skuggan göra så orden glömmer hela häxmästarfamiljen? Honspindeln blir inte så mycket med. Hon byggs upp till potentiellt hot men blir ner med och andarna i mitten av boken. Och Mori har svårt att hålla sig för skratt när han efteråt tackar andarna för morden. Okej, okay, just roll with it I guess. Varför helar inte Dolg eller Vilman Rafael med Safiren?
Ja!
Men jag gillar som sagt romanserna i boken och den mellan Rafael och Amalie känns fin. Men kunde ha fått mer djup om vi hade fått följa paret lite mer. Verkar som den här boken tjänat på att få mer kött på benen. Vill ha mer karaktärsutveckling nu när det snåriga mysteriet dras mot sitt slut. Så kommer vi till Resan till tårarnas dal. Och den gillar jag skarpt. Men jag har sagt det förr och vet inte om jag vågar säga det igen. Kommer de två nya ordensriddarna vara skurkarna den här serien förtjänar? Häxmästarfamiljen verkar impad av dem. Fast jag vet inte. Är det bara för att de är så grymma på ett ståtligt vis, inte lika odugliga som alla andra? Dolg vill inte döda dem för att de är så vackra. Va? Vad fan är det här? Längst ner på sid 178, Dolg säger, citat: "Ni vet att vi kunde döda er nu, men sådant inte vårt tillvägagångssätt. Dessutom tycker vi om alla former för skönhet, också efter groteska normer, och tycker inte om att döda sådana konstverk som ni båda är."
Blä.
Tyvärr så sjunker min syn på häxmästarfamiljen. De är så, jag vet inte, för mer kanske än alla andra. Jag gillar de sköna riddarna och älskar att de kastar tillbaka guldklotet in genom fönstret för att säga att de minsann inte sänker sig till simpel pengatörst. Nog för att det är lätt när man är rik, men i alla fall, de blir inte totalt förödmjukade. Tur att de var för snygga för andarna att mörda. Eller, jag är så vågad att påstå att det är häxmästarfamiljen som dödat alla dessa ordensbröder, häxor och andra arter. Man kan inte skylla på att det var pistolen som dödade, då det var en själv som hade den i handen. Nu dyker min favoritskurk upp igen, inne på Theresienhof. En liten förgrämd gestalt med pipig röst. Jag vet inte om jag kan förlåta Margit detta. Varför kunde jag inte fått minnas honom som en torr gammal marker som blev slaktad av Sigilion? Lite cred får han dock när han drar slutsatsen. Det kanske inte bara är så att Nero dör när Dolg gör det. Smart. Och han försöker strypa Nero. Men andeskaran samlas såklart och då har kardinalen inte en chans. Och hur tänkte egentligen andarna? Jag älskar att Nero fick ett förlängt liv, men vad fan? Det enda sättet de kunde göra det på var att Dolg och Nero dör samtidigt. Knäppt! Dolg är världens hopp, som skuggan sagt. Så världens hopp hänger på att en vårdslös hund inte dör. Bra jobbat!
Boken, ja, det känns som att andarna borde synka det där med skuggan lite grann.
Det känns som att andarna inte pratar med skuggan och skuggan inte pratar med andarna.
Kommunikation, folk!
Hanna fortsätter. Boken halkar verkligen på slutet. Då Mori ska tacka alla sina andar en efter en blir så långdraget. Och varför tar han farväl? Kan inte riktigt tro på att vi äntligen kommer slippa hela andebyket. Men jag håller tummarna. Favoritpassagen i boken är absolut äventyret i tårarnas dal. Tycker om Lennart och Daniels romans när man kommit över första mötet. Och riddarna som dyker upp. Villeman när han spär på vattnet i brunnen han ramlar ner i. Och Dolg blir faktiskt lite mänsklig i den här boken. Med att han interagerar med sin lillebror.
Ja.
Favoritögonblick. Allt i tårarnas dal förutom synen de har på de vackra riddarna. Favoritkaraktär. Hur uttalar vi hennes namn egentligen? Nu har vi sagt det på massa olika.
Amalie tror jag.
Amalie låter bra. Vet att jag inte har skrivit så mycket om henne, men hon verkar bra. Margit ger oss verkligen bikaraktärer som fastnar. Som Willy!
Ja. Tack så mycket. Och nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger: favoritögonblicket är när skuggan gör så alla solordens medlemmar glömmer bort Heinrich Rusch så han går säker för någon framöver. Varför gör inte skuggan så för de andra så de slipper oroa sig? Sidan med kardinalen. Favoritperson, det är Olevnad. Och vad är skillnaden mellan solordensriddare och roriddare?
Jag tror att roriddare bara är ett öknamn som man kallar riddare som man inte gillar.
Ja.
Nästa svar kommer från Ursula Horn som säger: sorry, det här kommer att bli lite långt. Jag hade en tanke att koka ner lite mer, men ni vet hur det blir med sådana bra planer. Det hjälper inte hur långt innan deadline än börjar. Det slutar ändå alltid med att man sitter och svamlar i sista sekund. När Daniel blev dumpad ut i skogen i slutet av förra boken blev jag väldigt förväntansfull. Äntligen skulle Daniel få sin egen bok. Efter att ha tillbringat bok efter bok som den mobbade, meningslösa yngre systern vars främsta karaktärsdrag var att hon var för dum för världen och vars främsta interaktion med andra var att de inte lärde henne någonting om världen. Nu skulle hon äntligen få komma till sin rätt. Ah ja, det var ju kul att hoppas i alla fall. Boken börjar ändå lovande. Daniel är dumpad i skogen och träffar den stilige Leonard. Men inte förrän hon får en total diss som introduktion. Daniel vet inte hur barn blir till. Hur värdelösa föräldrar har hon egentligen? Det känns som att i isfolket, även när en yngre person är oförsvarligt naiv, så har det ändå funnits föräldrar som har försökt. Eller som i stackars Annettes fall blivit syndabockar. Det vill säga, det finns alltid en förklaring. Daniel är bara bortglömd av föräldrar som ska föreställa bra. jag tycker alldeles för mycket om klichén där två människor totalt missuppfattar vem den andra är. Och det här är till början en riktigt lysande sådan. Jägmästaren Leonard och grispigan eller hönspigan Daniel är jättekul. Många fina små detaljer som när Leonard ska hålla upp dörren för han vet att flickorna går igång på det. Och Daniel tar det bara som sin rätt. Men vad är en romans utan sexuella övergrepp? Inget för Leonard helt klart. Jag är faktiskt med på tåget till och med när han pratar om att hon säkert är både grov i munnen och lättfotad egentligen. För han känner minsann pigor. Men sen somnar hon. Och det är tur att han är en riddersman. Det står faktiskt i boken. Så det måste vara sant. Citat. Ja, för han hade inte tänkt ta henne sovande. Det vore för grovt. Något sådant behövde inte Leonard Waltbåden. Han var en riddersman i allt. Så som en riddersman håller han sig till att fundera på att bara klä av sig byxorna och lägga hennes hand på sin heta manliga stolthet. Och kanske klä av henne också, ni vet, som en riddersman. Det enda som stoppar honom är att upptäcka att hon är bättre mans barn. Och där kastas vi tillbaka in i den versionen av klichén jag tycker bättre om. Den som innehåller mer lustiga förväxlingar och mindre tafsande på personer som inte har möjlighet att ge samtycke. I ännu ett fall av plotten är viktigare än rimliga konsekvenser har vi scenen på festen där den riktiga Leonard har blivit hämtad och ska få beröm inför alla. Ännu ett intriggrepp jag egentligen älskar. Skurkarna tror att de har kommit undan med något, men inför alla samlade får de nu se sina planer överlistade och de kan bara spela med. Men alla samlade får också höra att Daniel har varit ensam ute i skogen i flera dagar och blivit hittad av denne dräng. Erlings försäkran om att allt har gått sedesamt till slår över i att låta mer som förnekan. Och jag kan inte tro annat än att alla skvaller lyssna i trakten får totalt tydliga tankar om hur det nu ligger till med Daniels dygd. Om det hade funnits rimliga konsekvenser alltså. Däremot gillar jag hur Daniel tidigare under baren inte lurade en sekund av den falske Leonard. Det hade kunnat dras ut på med fler pinsamma förvecklingar, men det var faktiskt snyggare så här. Daniel får en fin lyckosten av Leonard. Jag är väldigt spänd på att den ska dyka upp som ett viktigt föremål i senare böcker. Jag tycker om att Tiril får tillbaka i alla fall en skugga av personlighet när hon vill träffa Heinrich igen. Det är inte mycket, men lite i alla fall. Och då påminner hon att hon en gång hade ett liv och agens och grejer.
Ja.
Sen bestämmer sig plotten för att Daniel är oviktig. Och det vi behöver är till andespäckat äventyr, såklart. Jag känner att det kanske är lite mitt fel som bryr mig så himla lite om alla deras skatter och nycklar. Men jag vill ju bara höra mer om karaktärerna. Och här blir Daniel av med det inte liv hon nästan börjat få ha. Och blir istället enbart en trånande flickunge som ibland beskrivs som, citat, ja men hon är ju supermodig, nästan lite väl dristig. Och ibland som, citat, hon är den mesigaste människa man träffat. Utan att någon verkar reflektera över att de ändras från scen till scen. Fast jag gillar hennes förtäckta jag vill med på äventyret om Leonard ska med. Kanske för att det är något jag själv definitivt skulle kunna göra. Rafaels kärlekshistoria med fröken Blanke är så fin att jag kan leva med att den tar plats i en bok som jag ville skulle vara bara Daniels. Han behövde till skillnad från henne bli lite dissad och satt på plats. Och jag älskar hertiginnan Teresas diskreta sätt att visa upp hur bleka och ointressanta hans gamla beundrarinnor faktiskt är i jämförelse. Några som inte är bleka och ointressanta är däremot det här avsnittets solriddare. I alla fall om man ska fråga Dolg. Det är lite roligt hur Margit försöker få de nya skurkarna att ha någon slags karaktär och särprägel varje gång. På Island var det spexiga djurnamn. Den här gången är de bara jävligt heta. Dolg erbjuder sig att ta emot dem om de vill byta sida. Citat från boken. Dolg fortsatte, ja det är samma. Ni vet, vi kunde döda er nu, men sånt är inte vårt tillvägagångssätt. Dessutom tycker vi om all form av skönhet, också efter groteska normer, och tycker inte om att döda sådana konstverk som ni båda är. Sen blir andar som rycker in och guldklimpar som kastas hit och dit. Dolg är okej med att de ger guldklimpen till riddarna, men Amori ser rakt igenom sin sons crush. Citat från boken. Ja, svarade Dolg, men på något sätt ville jag låta dem få behålla lite grann av sin manliga värdighet, så de hade någonting att komma tillbaka till orden med. De var olika de andra riddarna. De var ståtligare, det var allt, sa Mori kort.
Japp. Yep.
Där kommer vi lite till min favoritplott som jag kommer prata mycket mer om i senare böcker, att Dolg är homosexuell. Men oh, det kommer inte bort till. Sen kommer den mest puckade scenen av alla när de kommer hem och ska driva ut den senaste ondskan och bestämmer sig för att Mori är för trött och tar han för jobbig nu när de har en man som de kan vända sig till istället. Det är nice att de får stöta på lite faktiskt motgång ibland. I alla fall ett tag tills andarna kommer in och reder ut saken. Men måste det alltid ske på så puckade premisser? Det är väl lite problemet med att ha så superstarka superhjälpare. Det är bara dumt att inte be dem om hjälp 100% av tiden. Så när de måste stå ensamma för att det ska bli lite spänning blir det också ofta av rätt dumma skäl. Moris tacktal till andarna är lite som demonernas fjäll, fast ja, sämre. Men det fyller väl ungefär samma funktion, att samla ihop historien inför slutstriden. Jag ser fram emot den ändå. Allt i allt, en helt okej bok. Lite spretig både i intrigen och i karaktärsteckningarna, framförallt av Daniel. Men det som var bra var ändå riktigt bra. Favoritkaraktär? Helt klart Amalie. Hon och Rafael lyckades så fint med att känna som unga vuxna väldigt verkliga människor. Favoritögonblick är nog ändå scenen i skogvaktarstugan, trots att jag vill bränna bort hälften av den. Plus scenen jag ser framför mig mitt huvud av Dolg som spanar in solriddarna. Hade jag oändliga mängder tid och energi skulle bli fanfiction av Dolgs crush på solriddarna.
Vi vill ha fanfiction av detta, snälla Ursula.
Blir inte den väldigt kort? Vad de är heta.
Kan bli, eller så blir det lång. Jag hade gärna velat se en fanfiction. Det är en väldigt stark önskan från mig.
Ja, jag vill också se den.
Nästa svar kommer från Kol Mia som säger: nu har jag tyvärr snart gått igenom hela ljusets rike för jag har inte kunnat sluta. Så som det blir när man börjar med Margit. Den lyssnar jag på som ljudbok, samtidigt läser jag de svarta riddarna som jag aldrig gått igen tidigare i bokform. Så mitt minne av denna bok är något luddigt och jag kan inte riktigt komma ihåg detaljer. Det var tur att två använder till med långa inlägg, det hjälper minnet på traven. Så, vad tycker du om boken då, Kol Mia? Kol Mia säger: helt okej bok, men jag inser mer med att jag överskattat häxmästaren. Sagan om isfolket och ljusets rike är mycket bättre. Jag tycker om att Daniel får sin kärlekshistoria och hela historien i sin helhet är lagom komplicerad med balen och utbytet av Leonard. Triumfkänslan som läser när Dolg hämtar den riktiga Leonard är riktigt härlig. Även Rafaels kärlekshistoria känns riktigt trevlig. Han faller för en otänkbar och varför hon är otänkbar det kan ju diskuteras, men jag väljer att ignorera det. För detta är ett återkommande problem med Margits sagor. Men mitt hjärta mår bra under dessa episoder i boken. Teresas inblandning är riktigt bra. Scenen med överfallet på nere för att komma åt Dolg är riktigt obehaglig men nödvändig. Som tur är slutade lyckligt som alltid. Jag vågar inte kommentera så mycket mer på grund av att jag har så mycket i huvudet från efter denna bok och är redo att spoila. Men favoritögonblick då. När den riktiga Leonard kommer till balen och ser när Teresa öppnar ögonen på Rafael. Favoritpersoner då. Teresa och alltid Nero. Ser fram emot att höra era åsikter och avsluta kort denna gång. Tack för att ni kämpar på med denna podd och grattis till goda resultat på Patreon.
Ja, det för oss osökt över till Patreon där vi är över $100, vilket innebär ljusets rike.
Jag ska säga att jag faktiskt är lite pepp, Dan. Jag är faktiskt rätt pepp. Det känns faktiskt väldigt kul att vi faktiskt ska få göra ljusets rike, för det trodde jag inte att vi skulle få göra.
Och jag håller med Kol Mia här att ljusets rike är mycket bättre än häxmästaren. Joho!
Jag är neutral.
Det kanske bara är jag och Kol Mia som tycker det. Men vi tycker det.
Med tanke på vad alla våra Patreons som fortsätter sponsra oss, så säger jag nog att du har nog fler anhängare där än vad du tror, Dan. Mm. Och vi ska säga tack till alla dessa underbara, fantastiska människor som sponsrar oss på Patreon. Så jag ska börja här med att rada upp alla våra Patreons. Vi vill säga tack till Jenny Johannesson, Elin Olausson, Elin, Johanna Gustafsson, Anna Järedal, Mia Westerberg, Josefin Westman, Lisela Liselott Andersson, Virge Hard, Hanna Eriksson, Mona Elisabeth Austad, Aidan L. Rydhammar, Alba Lundström Ramirez, Ingrid Johansson, Mystika Ferry, Eva Martinsson, Solveig Gudnadottir, Desiree Lindmark, Monica Nyhus, Magnus Rask, Marita Vio, yes, Maria Andersson, Petronella Thorén, Hanna Naversjö och Karin Källström. Wow, Dan, det är många, men tack allihopa!
Tack så jättemycket! om ni vill stödja podden på andra sätt så är det alltid bra om ni sprider den till dem som ni vet gillar Isfolket och om ni delar våra inlägg och sånt där. Och ger oss iTunes-recensioner, det gillar vi också.
Gud ja, det gör vi.
Men det här innebär att vi kommer hålla på ett bra tag framöver.
Ja, och vill också påminna alla, särskilt nu när Kolmia säger att hon är inne på Svarta Riddarna, så vi har ju faktiskt ett mål för att vi ska podda om Svarta Riddarna sedan också.
Yes.
Så om ni känner att, åh nej, nu är vi snart på ljusets rike och det är snart slut, så har vi har ytterligare ett mål, där vi når upp till Svarta Riddarna så poddar vi den också.
Jag har aldrig läst Svarta Riddarna, så då kommer jag att vara oskuld på riktigt när vi kommer till Svarta Riddarna. Då kommer jag inte läsa den innan vi poddar om det. Så att då kommer det bli... Då kommer jag slippa fejka att jag inte vet någonting. För då vet jag faktiskt inget.
Jag har läst den ett många gånger och jag har blandade känslor. Men jag vet också att det är en sån här serie av magisk. När jag börjar så playar jag den bara helt okritiskt.
Ja, jag vet att det finns riddare och jag gissar att de är svarta.
Ja. Också Dan, jag räknar ut en rolig sak idag. Det här är avsnitt 65 och vi har hållit på i 5 år.
Oj.
Och vi har haft lite ups and downs under åren. Vissa år har vi poddat jättemycket, andra har vi poddat mindre mycket. Men totalt, om man slår ut alla våra 65 avsnitt på de här åren, så har vi faktiskt gjort ett avsnitt i månaden under hela tiden.
Ja, det var ju ganska länge som vi gjorde ett avsnitt varannan vecka. Hur hann vi med det?
Jag vet inte riktigt. Vi var yngre, lite dummare och trodde att vi hade all tid i världen. Hur hamnade vi här, Dan?
Ja, bra fråga.
Ja.
Men det har jag säkert nämnt tidigare att Isfolkspodden för 5 år sedan ledde mig till en enormt stor insikt. Att jag är mycket bättre på att prata när jag pratar svenska än när jag pratar engelska. För jag hade ju poddat och youtubat på engelska i flera år innan.
Mm.
Men det här var det första projektet jag någonsin gjorde på svenska.
Och det här var också det här projekt som du och jag startade upp bara för skojs skull, för vi skulle ha lite mer kontakt och kunna prata på regelbunden basis.
Och det har ju fungerat ganska bra.
Det har fungerat väldigt bra, så där fortsätter vi med.
Det tycker jag verkligen. Hela vägen till Nattsvarta rosor and beyond.
Åh, Nattsvarta rosor.
Åh, Nattsvarta rosor. Om problemet i Häxmästaren är att skurkarna är mesiga, så kommer det problemet att åtgärdas i ljusets rike.
Mm. Om problemet i Häxmästaren är att vi har väldigt många hjälpare, så kommer det problemet inte åtgärdas, kanske.
Kanske inte.
Men Dan, nu ska vi runda av här. Och vad kan man hitta mer av dig till nästa gång?
Ja, vad kan vi hitta mer av mig? Jag gör ett antal poddar. Och idag tänkte jag prata om Sova med Dan Hörning.
Okej. Okay.
Den finns numera överallt där poddar finns, och det är en podd där jag läser från Wikipedia så tråkigt jag bara kan. Och så är det sövande musik bakom, och så tanken är att man ska somna till det. Och det finns 2 typer av lyssnare. Dels de som faktiskt lyckas somna till den podden, även om många fler somnar till seriemördarpodden fortfarande. Och sen finns det de som bara är fascinerade över hur engagerad jag blir när jag försöker vara oengagerad. Så att jag har lärt mig nu att jag måste podda den podden ännu senare än jag poddar den här. Jag måste vara riktigt trött för att det ska bli sövande. För att jag blir entusiastisk över allting jag läser i den podden.
Oj då, det är inte så bra.
Men djuravsnitten har varit väldigt populära när jag pratar om igelkottar och ekorrar och katter.
Ja, katter.
Ja, jag tror det senaste avsnittet handlar om moln.
Åh gud, låter jättetråkigt.
Ja.
Men det är ju poängen.
Ja, jag har gjort ett avsnitt om deklarationsblanketter också.
Och hur hamnade du här, Dan?
När pandemin startade så drog jag igång 3 projekt jag hade planerat ganska länge. Och det var då Sommardagen pandemipodden. Som jag faktiskt hade funderat över i 4 år. Men jag kände att det var dags att dra igång den när det faktiskt var en pandemi. Och sen Olösta mord då, som givetvis blev det mest framgångsrika eftersom alla vill höra mig prata om mord.
Gud ja.
Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Jag finns på Facebook. Jag vill flagga lite extra på min Facebook-sida som heter Susuna Seras. Jag är väldigt nära 900 följare, så ni får jättegärna gå in och följa mig där. Jag postar mina bloggposter, podder från podcaster, podcast som jag gör, Och väldigt mycket annat blandat från himmel och jord. Sen finns jag på Twitter. Det heter Anna Seras. Och jag finns på Instagram som heter Suna Seras. Och jag vill flagga lite extra för en podd som jag håller på med som heter Tale and Vision. Som är den första rollspelspodden jag gör. Där jag och Victor spelar rollspel. Där vi spelade för varandra. Och där min karaktär som är en väldigt blyg liten boknörd slängs in i äventyr just nu.
Spännande.
Ja, det är väldigt intressant. Så att den vill jag flagga lite extra för. Vi har också en YouTube-kanal. Så gå jättegärna in på Facebook och följ Tale and Vision. Så blir jag väldigt glad.
Det låter bra.
Ja, och nu då? Nu, nästa gång är det bok 14. Ska vi se, vad heter den då?
Frostens dotter.
Ja, det är Frostens dotter. Jag minns att den var jättebra. Och
då har vi två bra böcker. Du minns 14 som jättebra och jag minns 15 som jättebra.
Men håller vårt minne, Dan?
Mm, det är just det. Det var ju ganska många år sedan man läste Häxmästaren.
Ja, men det ska bli spännande. Och det är två böcker kvar, sen så är vi klara.
Ja, då kanske vi ska nämna vad vi kommer att göra när vi faktiskt är klara med Häxmästaren. För att det blir en liten intermission där som det blev precis mellan Isfolket och Häxmästaren. Och vad ska vi göra då, Anna?
Precis, vi har ju några trogna människor på Patreon och några av dem har betalat för den högre Patreon-nivån som är på $15. Och då är deras belöning att de får välja en bok ur Sandemo-serien som jag och Dan kommer att podda om i mellantiden, mellan Häxmästaren och Ljusets rike. Så ni kära lyssnare som ligger på $15 på Patreon, börja tänk redan nu på en bok ur Sandemo-serien som ni vill att jag och Dan ska podda om. Och det kan vara högt och lågt, det kan vara en bok ni hatar, en bok ni älskar, en bok som ni skrattar åt, en bok som ni gråter om. Säg vilken det är, släng över det till oss på Facebook och så poddar vi. Gärna ta med två böcker, för det kan ju vara så att alla ni väljer samma bok och då måste vi komma tillbaka med alternativ.
Ja, det här blir intressant också, för jag har ju bara läst två, tror jag, i Sandemo-serien. Så att här kommer jag också att bli oskuld.
Jag har läst tre.
Åh.
Ja, Jungfrun Dimmornas skog, Riddarens dotter och Den svarta ängen.
Det var inte någon av dem jag läst.
Spännande. Men så det är vad vi kommer göra i mellantiden.
Lysande.
Har jag glömt någonting, Dan?
Nej, jag tror det var allt. Mot Frostens dotter.
Mot Frostens dotter. Vi stänger det här kapitlet och barkar vidare mot ett nytt. Och tack så jättemycket igen för att ni är med oss på den här tiden. Det är jätteroligt!
Ja! Hej då!
Hej då!
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.